Veckan bjöd på seger mot Norwich men förlust mot Leeds. Härnäst väntar resa till Old Trafford. Men vi börjar med den nyligen avslutade matchen mot Leeds. Dina tankar, Uffe?
För 4-5 minuter sedan. Så att känslorna är ju verkligen på ytan, kan jag säga. Det här är ju Leeds som har klätt ut sig till Leeds, men det är ju Southampton egentligen. Det är precis samma sak. Varenda gång vi kvitterar så går de upp och gör mål. Och det är ju 100% försvaret som inte håller. Och Diop är snarare vår sämsta spelare genom tiderna, inte Masuaku, men det blev inte bättre när Masuaku kom in. Jag är så jävla upprörd och förbannad så att det inte är sant. Alltså, det är bara försvaret som ställer till detta. Två stycken VAR som Peter älskar. Bägge två helt korrekta, inte i närheten av vad mål. Vi spelar långa stunder bra, men återigen går vi in och låtsas att vi inte är på plan under uppvärmningen som de tror att det är första 10 minuterna och tappat mål där. Där börjar eländet. Ska jag säga någonting, så är det att Sofall är inte samma spelare som förra året. Vi saknar Zuzek trots att alla gnäller på honom, och jag upprepar än en gång, Vlasic vet precis vad han ska göra, men det går för långsamt. Nu ska jag hålla tyst. Nu vill jag höra vad Peter tycker.
Det går inte att lämna såna här fördelar eller handikapp till motståndarna gång efter gång. Vi är ju precis som du säger, vi är ju inte på planen de första 10 minuterna. Det är ju helt rättvist när de tar ledningen. Det rättar till sig lite grann när de får sina två sträckningar på två av sina erfarna spelare och får sätta in två tonåringar. Vi gör 1-1 och så får de 2-1 direkt efter, utan att... egentligen helt mot spelet. Sen är det ju inte orättvist att de leder i halvtid. Absolut inte, för de hade ju flera chanser efter det. Och de hade ju kunnat gjort fler i början på matchen. Vi gör 2-2. Tar tag i det. Och de gör 3-2 på nästa möjlighet. Det är precis som om vi spelar mot Southampton en gång till. Och ja, backlinjen var ju inte bra. Men försvarsspelet över hela planen var ju rätt dåligt.
Jag känner att vi nästan ibland är för offensiva. Det är faktiskt för ofta de kommer på vår högerkant och så faller inte på plats överhuvudtaget, utan då som lämnas ensam där. Det är precis som att vi, eftersom vi inte är på plats från början och hamnar i underläge, så måste vi stressa fram istället för
att, väldigt stressade.
Ja, istället för att ta tag i spelet och spela vårt spel och ha så fall på plats när han ska vara på plats. För nu är han på offensiv planhalva varenda gång de vänder spelet.
Ja, och jag menar i första halvlek där jag tycker att vi ändå gör något hyfsat av andra halvan av första halvlek, så har vi ändå 40% bollinnehav, tror jag. De har 60%. Alltså vi är ju inte ens med då när vi spelar bra. Eller spelar bra. Men i matchen, och för att vara i den här matchen. De stressar sönder oss. Och vi hittar inget motmedel mot deras hårda stress. Vi kommer aldrig runt och kan spela bort deras första gubbe, utan han tar ju snarast bollen, eller så kommer deras andra man och tar den, och så har de tagit över bollen och desarmerat oss. Och ändå så sitter man i halvtid, och ändå så sitter man även fram till Fornals går ut och känner att fan, vi ska kunna göra ett mål till här. Vi kanske till och med kan göra två. Men det är för dåligt. Det går inte att ge bort poäng på det här sättet. Det går inte att ge bort mål på det här sättet.
Nej, och det är ju... Det är ju precis som mot Southampton, att varenda gång vi gör mål så känner jag, eller vi kvitterar både till 1-1 och 2-2, så känner jag det här vänder vi. Vi är bättre än vad de är. Vi kan, när vi gör 2-2 så tänker jag vi kan vinna med 4-2 här. De är inte ens med i matchen egentligen. Men vi är så oerhört svaga defensivt så att det räcker ju med att de får någon typ av bollkontroll och kunna spela en passning, så är vi inte på plats. För att bara för att spelare i Leeds som är nedre halvan, så betyder ju inte det att inte de här killarna kan ta emot en boll och spela fotboll.
Nej, precis. Men våra kunde inte. Diop kändes det som att han aldrig hade spelat fotboll förut.
Passningsspelet. Ja, vi kommer ju till Norwich-matchen sen, men jag såg ju samma tendenser i Norwich-matchen, och jag sa det i förra podden också, det här när han tar bollen och driver fram, han vet ju inte vad han ska göra av den, och han gjorde ju det 2-3 gånger idag också, och det blir liksom, det kvittar hur mycket man slår ut med armarna, så det är inte där du ska vara. Ge den från början till någon som vet hur man hanterar spelet därifrån.
Problemet är bara att när han ger den, även när han ger den till någon, oavsett vem han ger den till, så är det ju en så dålig passning att den personen blir ju satt under press. Vi hade någon där han spelade en 6-meters passning till Dawson, och det finns ingen inom 20 meter, och när bollen har kommit fram till Dawson så har han 2 man på sig och får skicka den. Nu gillar ju han att skicka den, men han har ingen möjlighet att göra något annat i detta läget.
Nej, jag blamear honom för alla 3 målen idag, även om Vlasic naturligtvis med sin dåliga bollkontroll på tredje målet ska ha en del av skrapan. Men det här är inte tillräckligt bra. Det är inte så.
Nej, jag vill också göra om det upp. Alltså, jag har ju ändå försvarat honom, ändå sett en potentiellt riktigt bra back i honom. Jag börjar ge upp totalt nu. Alltså det här är så dåligt. Alltså, vi får alltså en spelare som, vad heter han, Harrison Elite. Jag har knappt hört talas om honom. Och han ser ut som en superstar tack vare våra försvarsmisstag.
Ett mål på hela säsongen.
Ja, visst. Och sen så samma sak när de gjorde det 2-4 målet som sen blev bortdömt. Alltså hans passning Antonio är ju så värdelös. Och sen går han bort sig igen. Och sen hamnar bollen i nät. Och så räddas han av en offside. Det var inte det hans förtjänst att det... Alltså,
Du kan göra ett hopklipp av Diops aktioner idag och visa som en någon typ av instruktionsvideo på hur man inte ska agera som mittback. Eller en mittback med uselt självförtroende. Och jag skulle aldrig bua åt en West Ham-spelare, och jag kommer inte göra det heller. Men man kan fortfarande kritisera när han inte hör det. Om han inte följer podden.
Sen är det ju, jag menar, nu har, han har inte haft några bra säsonger här han har inte varit bra på länge, men vi hade ändå, jag tror att vi satt i november och sa att det känns ju ändå rätt så skönt att vi nu har gått från att ha en back som vi kan lita på till att ha 4 backar som vi kan lita på. Nu har vi haft lite otur och fått de 2 bästa innebackarna skadade och spelade med 3:e och 4:e valet som kanske skulle ha varit 2 4:e val. Sådär. Och det är klart, det går ett tag kanske, men det börjar bli tufft nu.
Ja, och samtidigt är ju livet består ju av värderingar och beslut och tankar. Och i november så kände vi så. Just nu så känner jag inte att vi har 4 mittbackar. Vi kan
ja, men det har vi inte längre. Vi har ju inte det längre.
Nej.
Självklart är det så, men jag tänker vi måste ju sätta någon form av perspektiv också förstås, även om man inte behöver ha perspektivpodden 10 minuter efter att man har gått på en sån här mina.
Men det är ju, jag tycker det är väldigt tydligt att det är ju bristen på självförtroende som är problemet, och det är ju svårt att fixa, och därför så är det väldigt bra att Zuma nu ser ut och vara tillbaka till nästa helg. Och då flyttar väl Zuma över på Diops plats och då som fortsätter. Nej, det är så dåligt försvarsmässigt så att det är West Ham som jag har följt i 50 år nu som var tillbaka.
Det gör ont att se. Alltså varenda misstag känns liksom som en knivstöt på olika delar av kroppen. Det var en plågsam match att följa.
Ja, men varenda gång Diop har bollen. Alltså när han lyckas rensa den till inkast så är man helt plötsligt nöjd med att han får ut den utanför sidlinjen så vi kan få tillbaka våra försvarspositioner. För han är ju inte med överhuvudtaget.
Nej.
Nej.
Jag tror aldrig jag såg att en West Ham spelar på det viset som jag gör just nu. Men vi har aldrig spelat in en podd 5 minuter efter matchen och slut heller.
Nej, men han är 25 år och han spelade idag som en nybörjare.
Ja,
det är ju inte okej.
Okay. Nej, alltså, jag har sin fjärde säsong nu i klubben. Alltså, okay, alltså, i början så såg han riktigt lovande ut, men det har inte hänt någonting i utvecklingen. Så det är snarare tvärtom, han är ju nästan en sämre spelare nu än vad han var när han kom. Och det är det, alltså... Ah.
Nu är ju du, Peter, är ju den enda av oss tre som har lite längd som en mittback ska ha. Och jag måste ju säga, du hade nästan gjort det bättre än han gjorde. För du hade spelat säkert och sett till att det gick till en Western-spelare varenda gång.
Han måste ju ha instruktionen samma instruktion som Jocke Björklund hade när han spelade i landslaget. Lämna den till närmsta spelare.
Hela tiden.
Så fort du har bollen så ska du lämna den till närmsta medspelare.
Ja, precis. Hela tiden.
Precis. Nu är det ju, var ju Patrik Andersson kanske en lite bättre bollspelare än vad Craig Dawson är då, som kommer att vara den närmaste. Men Craig Dawson kan väl få också ungefär samma instruktion. Lämna den till närmsta. Men Diop måste göra det. Han måste lämna den till nästa.
Han får inte dra de här raka passarna längs med marken som han gjorde flera gånger idag, som då leder till tredje målet. Han får inte heller driva bollen upp till mittlinjen utan att veta vad han ska göra av den. Det är bättre att han bara slår en långboll rakt upp till deras mittbackar än han gör någonting annat.
Det är ju så då som spelar. Han går ju på säkerheten där.
Ja, och det är erfarenhet. Och jag måste säga, jag är ju 100% mer trygg med Dawson än med Diop just nu.
Visst är det så.
Dawson känner ju i alla fall sina begränsningar. Han vet ju vad han ska göra. Ja,
precis. Rätt uttryck där, Jesper.
Ja, på det sättet har jag också märkt att Diop inte känner det själv. Men jag tror vi var inne på det förra veckan också. Det är såklart väldigt lätt att sitta här och säga. Men alltså, någonstans måste ju han också veta lite. Alltså, han måste ju känna själv att han hamnar totalt fel hela tiden.
Ja, men det ser man ju på honom när han blir utbytt också. Han någonstans inser han ju att han blir inte utbytt bara för att vi ska satsa framåt, utan det är ju för att han är så jävla kass.
Ja, och en mittback som blir utbytt, det händer inte. Alltså det skulle jättemycket för att man byter ut en mittback.
Till och med efter vi har bytt ut honom så är ju Dawson uppe på sig planhalva.
Fy fan, vad hette han den här? Typ, det här var ju liksom... Da Costa hade vi någon kille som hette för 10 år sedan som jag tyckte var otroligt jävla värdelös. Och det är alltså, det är nog den senaste gången jag kommer ihåg vi hade någon som verkligen fick psykbryt på. Och Nordveit hade några dåliga matcher.
Da Costa kan vara den spelare West Ham har haft som har hoppat högst av alla.
Men han spelar ju bara 2-3 matcher. Diop är ju faktiskt Maretta. Vad fan, har han spelat 100 matcher för West Ham? Eller något liknande.
Ja.
Da Costa, vad gjorde han? Mellan 5 och 10 matcher. Kanske. Närmare 5, ja. Ja, precis.
Ja, precis. Så, ja. Aj, det är smått ofattbart. Nå, likväl. Nu blev det väldigt mycket kritik mot Diop. Fullt befogad, det ska han ha. Men samtidigt... Hela försvarsspelet som vi var inne på havererar ju också. Alltså, Det var många delar som inte funkade.
Det fanns delar som inte fungerade. Jag tycker Creswell gör en helt okej match. Jag tycker Dawson också gör en helt okej match. Så fall som jag sa innan, jag tycker inte han håller den klassen som han gjorde hela förra året. Och Diop har vi varit inne på. Jag är lite sugen på att höra er bägge om de här bägge varmålen. För mig är det ju solklart att de ska vara bortdömda bägge två.
Jag håller med, men först såg jag inte att den tog på en spelare som stod i offside-situation, alltså vid deras 2-4 mål. Men när jag såg det så var det inte det så mycket att diskutera. Och samma sak med vårt mål, alltså det är ju uppenbart att Bowen är i offside när, på första returen där. Så att jag håller med dig, det var inte mycket att diskutera. Peter, har du några andra tankar?
Nej.
Kommentatorn hade ju problem och inse i början att Fabianski var ovanför och de tittade bara på en spelare istället för två spelare på deras fjärdemål. Men tar du ur Fabianski ur bilden och börjar titta på vad reglerna säger så är det ju såklart att det inte är mål. Sen måste ju Boen nicka och inte brösta det sista målet. Eller sista chansen.
Den kommer bakom honom. Han gör den inte. Han får ju vrida upp vänster axel så att den kommer nästan bakom huvudet på honom. Alltså jag tänker att han är helt fel tajmad till den.
Så Danny Dyer hade plockat ner den på bröstet och slagit in den då. Det är hans flickvän.
Ja, det hade hon kanske.
Ja.
Nej, men han blev väl lite ställd där, kände jag. Alltså, det, passningen var, alltså, Antonius, den touchade väl en försvarare och där så tog den väl en liten vändning som inte riktigt Bowen var beredd på. Men annars är det klart att han ska nicka där och inte brösta den. Så att det gick väl lite för fort, antar jag. Jäkligt synd, för annars är ju Bowen är ju den som faktiskt verkligen sticker ut på slutet.
Ja.
Han är ju stekhet.
Ja, han är ju den spelare som efter jul har varit bäst i Western.
Ja, hela ligan till och med sa de kommentatorn här. Men,
jaha, okej.
Ja, om vi ska försöka vara lite sansade, hur ser ni på den här trenden, tendensen att vi oavsett vem vi möter är totalt ointresserade och bara värmer upp första 10 minuterna som vi har pratat om igen. Hur hade ni agerat som i Mojs kläder nu?
Ja, jag vet inte. Men det är ju alldeles uppenbart att så kan man inte börja matcher, och det har vi gjort alldeles för många. Det börjar bli en vana snarare än en anomali. De måste vara på plan från början. Det är det som var vårt signum förra säsongen, att vi var där från start. Och framförallt i de matcherna som vi gjorde bra resultat så var det ju så vi var inne på planen och körde över motståndarna till att börja med. Det saknas och har saknats fler gånger den här säsongen, framförallt nu på slutet, men vi har ju ett par matcher där vi har vunnit, men vi har ändå försatt oss i situationer där vi lämnar lite för mycket handikapp.
Men det där kan ju inte vara någonting annat än en inställningsfråga, tycker jag.
Nej, det måste det ju vara, men jag förstår inte vad det beror på. Alltså för rimligtvis måste ju spelarna vara råtaggade på att vinna. Alltså de måste ju precis som vi se vilken möjlighet vi har här att skaffa oss lite mark och poäng där uppe i topp 4-jakten så att säga. Alltså jag vet inte, är det en mental grej? Låser det sig rent mentalt för att spelarna vill för mycket? Alltså jag vet inte vad som är problemet.
Jag vet inte heller. Nu i några matcher så har vi börjat på det sättet och sen så har vi ju faktiskt växt in i matcherna. Tagit över och till och med kunnat vinna dem. Det gjorde vi ju inte den här gången. Eller här vek vi ner oss fler gånger i alla fall.
Och Watford är ju bra exempel på motsatsen när vi stod på hälarna första 5 minuterna men sen tog över och vann komfortabelt. Men det är märkligt och då är det också svårt att se vad vi ska göra. Alltså i Mois kläder, alltså någonstans spelarna måste vara alerta från start.
Mois måste in och dra en klassisk hårtork här. Han är ändå en klassisk Premier League-tränare med lite gamla värderingar. Jag tror att det är det han får göra.
Nej, jag håller med dig Peter helt och hållet. Det är vad jag hade gjort även om det är emot min ledarstil. Så jag hade ju dratt in dem och gett dem en hårtork och så hade jag plockat fram 5-10 första minuterna av 3-4-5 matcher sista 2 månaderna och visat dem och sagt vad fan är detta?
Ja, det är nog rätt. Men jag tänker liksom, vi har ändå Kevin Nolan, vi har Stuart Pearce, alltså de känns ju sådana som, alltså har du inte gjort jobbet i halvlek eller så, då får du höra det. Så att jag tycker ändå att det känns lite konstigt. Alltså det känns som att vi ändå har de profilerna som ändå ger spelarna det där. Jag håller med om att det är nog precis det Moise behöver göra, men jag har ändå lite svårt att förstå att det inte är det som händer.
Sen vill jag gå in på en annan situation också och säga att när Antonio får gult kort där han är frustrerad och får bollen lite för långt ifrån sig och tacklar i motlägget. Vi ska vara glada att det inte är rött kort.
Ja, man har sett röda kort för mindre än så.
Ja, tänkte ni tanken där?
Ja, och jag tänkte att fan vad dum du är. Ska du dra på din utvisning nu igen inför en match mot Man United?
Ja.
Alltså det är klart att det är frustration rakt igenom och att spelare blir förbannade. Det är väl ändå något tecken på offensiv. Det är kanske visst att han bryr sig, men alltså någonstans får inte tappa huvudet så här så fort det inte går som man har tänkt.
Men det var rätt så symptomatiskt för matchbilden då när han tog den där. Han fick en boll, han hade den i fötterna, han lägger den 7 meter framför sig och springer. Hur många sådana såg vi inte idag? Där vi har en andra touch som är som en jävla flodhäst. Som om flodhästen hade hållit på med en plastboll. Liksom. Det bara boom, sticker iväg åt alla håll. Och det var ju inte Antonio ensam om, utan det var ju...
Nej, men det var ju...
Och inte Diop heller. Men det var väldigt tydligt där och det blev väldigt, det är väldigt enkelt att prata om just den
det där situationen. Det där var nära utvisning, måste jag säga. Alltså. Ja.
Ja, det är ju karaktäristiskt matchen, men det är vansinne.
Ja, absolut. Ska vi gå in på transfer så har jag faktiskt sett att vi har 2 flodhästar på gång.
Apropå förresten, bara en rättning där på Da Costa. 31 matcher spelade.
Gjorde han så många?
Enligt Wikipedia.
Ja.
Mm. Det stämmer säkert.
Ja, och Diop då måste han gjort mer än 100, säger jag.
Ja, det borde han ju absolut ha gjort. Ja, det har jag inte sökt på.
Ja, 31. Det är betydligt mer än vad jag trodde. Men han hoppade högt.
Ja, det
ska vi släppa den här skitmatchen och säga att det enda som vi nu kan kompensera med är att vinna mot United nästa vecka.
Så enkelt är det.
Ja.
Det är det enda som gäller nu.
Ja.
Och ja, du var inne på det, men har vi någonting på väg in som kan hjälpa oss med den uppgift?
Nej, just nu så är det fortfarande Divering Dave och Moy säger att vi har lagt bud på diverse spelare. Ingenting är nära, vi håller på och det är svårt i januarifönstret. Men det jag tycker framförallt är att vi måste få in någon typ av anfallsspelare. När vi slänger in Jarmolenko som kanske ändå inte var urkass och Masuaku som jag fortfarande tycker var urkass. I det här läget. Vi måste ha någonting starkare att slänga in.
Och 62
in.
Kilo Perkins.
Ja, precis vad
som ska trycka in en
Perkins där. Nej, vi måste ha någonting. Vi måste ha ett andra alternativ. Mm. Sen just nu så ser det ut som att den mittback som är närmast är ju han, vår gamle ungdomsspelare från Aston Villa. Som jag har glömt namnet på just nu, men som kom in igår och faktiskt var riktigt bra när han kom in i deras match mot Manchester United. Men även där just nu i frustration och allting så är jag lite trött på att det inte händer någonting.
Det är 2 veckor kvar av fönstret, det börjar på att bli bråttom.
Nej, inte för Moise.
Courtney House heter
han, va? Ja, Courtney, precis, House. Ja. Och han var riktigt bra igår, ska jag faktiskt säga. Men, men nej, nu måste ju den här Diop-versionen av fotbollsspelare någonstans göra att vi går all in och fixar in någonting.
Ja, alltså
det kommer ju, det håller ju inte, det håller inte att fortsätta säsongen med de tre mittbackar som vi har. Det är en för nära att Diop får spela.
Ja, ja, exakt. Ja. Bra uttryckt.
Ja, men så är det ju. Men alltså, ja. Och sen är det ju det som du är inne på, Uffe. Alltså, vi måste ha, alltså, det känns ju på föran, både i den här matchen mot Norwich, vi har ingenting som kan förändra matchbilden. När det inte funkar från början så behöver vi kanske göra byten som förändrar. Nu blir vi snarare sämre när vi gör byten. Och det håller det, ju inte.
Det är ju, har ju varit därför som, eller jag tror att det är en av de stora anledningarna till att Moise har hållit på byten så mycket. Att han inte tycker att vi har en bänk som förändrar till det positiva. Men idag gjorde han ju byten, ganska tidiga byten. Både i 61 och 69 eller vad det var. Men det är trots då att han inte har något som gör att det blir bättre på bänken.
Ja,
Lasic skulle ju ut, det får vi ju, det var ju bara att... Men när han tar ut Fornals sen så vet jag inte riktigt. Då tappar vi ju allting.
Alltså just nu, så som fotbollsvärlden i England utspelar sig, så skulle vi ju ha haft Andy Carroll på bänken. Det är ju inget snack om det.
Det hade ju varit skönt.
Han spelar ju för 1,000 pund i veckan för Reading. Och har ni sett de här två bortdömda målen som han gör i förra matchen?
De har missat det typiska Carroll-mål, eller?
Alltså, det var de snyggaste målen han har gjort i hela sin karriär.
Ja, nej, inte det. Ja, han gjorde ju det mot Crystal Palace, ja, men han gör ju en halv bicykleta som är bortom. Sen skjuter han ju in ett skott från 10 meter utanför straffområdet upp i vänstra krysset från hans sida sett. Och så gjorde han ju mål dessutom nu igår, va? Nej, vad fan, vi måste ha en plan B och slänga in där. Så är det bara.
Nej, det här går inte. Det finns, jag tycker inte om att prata om människopressen, men det finns så mycket dyrkött i truppen som måste bort.
Och då är varken du eller jag eller Peter med i truppen.
Nej, jag tackade nej, faktiskt.
Ja, men du är den enda som hade gjort lite skillnad. Men nu har jag sagt det tre poddar i rad. Håller ni med mig om Vlasic? Att man ser att han har rätt intention och han förstår vad han ska göra, men det går för långsamt.
Ja, i allmänhet så är det så han levererar. Så har han någon, jag tyckte att han att det var bättre här om det var förra matchen. Förra minns jag inte riktigt, men visst är det så. Det är lite grann som det var när Fornals kom in. Man såg att han hade att han ville rätt saker. Han gjorde rätt saker, men han var en halv fot för sen hela tiden. Mm. Det är möjligt att Vlasic är ännu senare eller så, men det är lite åt det hållet i alla fall.
Ja, ja.
Jo, men jag håller med också, och jag tycker ändå att det finns, ja, men som mot Norwich, man ser ändå att det finns ju kvalitet när han får ett par sekunder extra, så att säga. Och det kanske inte utan anledning som man fick det mot just Norwich, som är ligans sämsta lag.
Ja, och det får man ju då när man spelar i Ryssland naturligtvis, för det går långsammare där. Det har man ju sett på ganska många spelare som har kommit till England därifrån, att de har gjort bra ifrån sig där och kunnat dominera, men att de har varit lite långsamma. Sen handlar det ju om då, är hans fotbollshjärna tillräckligt bra? Det var ju Fornals. Han har ju anpassat sig på fantastiska nivåer.
Ja, ja, absolut. Och så. Det är ju omöjligt att säga om det är hjärnan som är en tiondel för sen eller om det är fötterna som är det. Men jag håller ju med dig. Jag tyckte Fornals var riktigt bra idag, ärligt talat. Men Vlasic, jag tyckte han var jättebra mot Norwich. Men man ser ju också, det här är vad självförtroende gör. Sen så som Jesper var inne på, alltså det var ju pinsamt tyckte jag hur dåliga Norwich var i onsdags. Det är pinsamt att vi inte vinner med mer än 2-0 i slutsekunderna. Och Fabianski måste göra en kanonräddning via stolpen. För det här är ett riktigt uselt lag och det visar ju bara hur dåliga Everton är om vi ska vara ärliga.
Ja, där kan vi väl trösta oss lite. Vi är jävligt klientröst, men Evertons situation hade jag inte velat vara i. Men med det sagt, alltså, nej, det håller inte. Alltså, nu var vi ju nummer större än Norwich, men just att det var ju ändå stabilt, men fan, den där Ida var ju nära och kvittera, alltså det är fan. Ja,
mm. Ja. Han var bra Ida i den.
Ja, det var han, absolut. Ja. Så att, och det är ju som du sa tidigare här, att det är till och med Norwich har ju ändå spelat sen, som Pucke Ida, som ändå kan göra någonting om de bjuds. För att säga som det är. Och våra spelare, så kan de utnyttja misstagen.
Ja. Det de är snabba på. Om de inte är snabba i ryska ligans fotboll. Så är de åtminstone snabba med att flytta trupper hit och dit. Och skicka ut landstigningsfartyg.
Det är de snabba på.
Ja.
Det får man ge dem.
Ja.
Men avslutningsvis om den här matchen. Som precis. Nu är det ju en stund sedan då som den slutade. Men man får ju ändå var imponerad av Leeds insats. De kommer hit, har 7 tonåringar på bänken och ytterligare någon i startelvan. Får byta in 2 av de här 7 tonåringarna i 23:e minuten eller vad det nu var, men där någonstans. Och genomför den här matchen och till slut då vinner. Här är det inget gnäll och inget Det är inget Arsenal vi möter i alla fall.
Jag
är imponerad av det de presterar och det sätt de går in och tar tag i rätt på.
Ja, och det är ju detta, när de kom upp förra säsongen och imponerade, så är det ju precis på detta viset de spelar. De pressar, de vänder snabbt och lyckas avsluta, och den här gången så gick det rätt för dem 100%.
Ja, och gör det utan att, även fast att de hade haft 100 anledningar och klaga och gnälla och försöka skjuta upp matchen till exempel. Men ja. Bra det, Leeds. Ja. Nu går vi vidare. Ja,
men det ska de ha, det har du rätt i. Mm. Men vi hade ju en tidigare match i veckan, vi kan väl nämna någonting mer om den. Ja, var i alla fall resultatmässigt roligare.
Den så kallade Bowen Show-matchen.
Exakt.
Ja, det jag kan säga om den är ju återigen bara för att kittla Peter lite grann under armen. Det är ju att när jag sitter och tittar på matchen så tycker jag ju det första varmålet som blir bortom ska vara mål. Och det andra varmålet som blir mål tycker jag ska dömas bort.
Mm, ja, jag var lagom kränkt det där, kände jag faktiskt. Dels när Bowens första blev bortom, och sen så tyckte jag fan deras mål var brottade ju bokstavtalet om kulblasit i samband med hörna, utan att
det var helt horribelt.
Det där är ju direkt, det blir ju inte ens var på det. Det är ju som någon gammal domare sa, det är både solklar straff och utvisning. Det är pinsamt.
Alltså Det visar ju bara ytterligare, det är bara ytterligare ett exempel på att vi inte kan hantera det här. Det går inte. Vi har släppt loss det kommer inte och det funkar inte. Och det första kommer jag inte ihåg vilket det är, men
det är frisback som går in direkt från frisparken som bara glider förbi försvaret. Ja. Och de tycker att det är väl massa
att han stör, att han skulle vara där och störa målvakten.
Ja, massa saker tror jag.
Han är 2 meter ifrån, typ.
Ja, ja.
En halv meter ifrån bollen. Ja.
Och det andra tycker jag inte är mål då. Det som Bowen får där i slutminuterna.
Nej, där är vi ju på de här millimetersträcken då som säkert visar att det finns en häl eller något som... Det var någon Någon del av foten som...
Nej, han var offside, men sen så när han slår till bollen så är det ju inte han som gör målet, utan det går via eller på en försvarare och därmed så upphävs offside. Det är helt jävla sjukt alltså.
Ja. Men om vi bortser från det så Bowen Show var det, alltså han var ju glödhet. Han hade ju dels det där bortdömda målet. Sen gjorde han två mål. Sen så kanske inte det skulle ha godkänt på andra sidan. Men då går det ju jämnt ut i alla fall. Och sen så hade han två ramträffar. Alltså han är ju riktigt jäkla fin form.
Ja, ja, absolut. Det är inget snack om det. Och det är, jag tror inte ett ögonblick på de här ryktena att han är sugen på att gå till Liverpool. Däremot så borde Southgate vara intresserad av honom, men som vi brukar säga, ju mer han inte kommer med i landslaget, ju gladare är vi.
Ja, det är väl bara om det skulle vara så att de inte kommer med och de känner att det behövs för att komma med, att de flyttar på sig, som vi inte är så glada.
Bra poäng. Bra poäng, absolut.
Ja.
Ja. Nej, för övrigt Norwich-matchen, som jag sa tidigare, det är, fy fan, jag tyckte det var dåligt, ärligt talat, och vi borde ha avgjort detta tidigare. Men nej, vi var klart bättre. Helt klart, ja.
Ja, men det var också en jobbig match. Alltså det känns, nu känns det verkligen hur tunn truppen är, och det behövs förstärkningar, det är ingen snack om den saken. Sen tänkte jag bara, apropå med Bowen, det är klart att det kommer ju finnas intresse från andra lag när han spelar så här jäkla bra, men samtidigt så, det borde vara en ganska rolig vår framtid som Western, under, alltså våren som kommer borde vara ganska rolig att spela i som Western-spelare.
Ja, men har... i januari kommer han inte gå någonstans.
Nej, det håller
han. Nej, absolut
nej,
inte.
Nej. Det här vill man se, var det här projektet kommer någonstans, med både topp 4 jagandet och Europa League, såklart.
Precis. Är det något mer att tillägga om Norwich-matchen?
Nej,
men då har vi ju kommande äventyr. Apropå topp 4 jakten, så kan ju den visa sig väldigt viktig. Och det är, nu ska utkräva revansch för förlusten på London Stadium i september, och det är att vi ska upp till Manchester. Hur känner ni inför resan till Old Trafford?
Jag är så jävla irriterad om vi inte... Jag bygger upp den redan i förväg. Jag är så irriterad om vi inte vinner. Kan man säga så? Nej, men är det någon gång man har chansen att göra bra resultat på Old Trafford, så är det väl den här säsongen. Och jag vill verkligen att vi gör ytterligare en av de här matcherna som vi har gjort mot de bättre lagen, eller vad man nu ska kalla det, den här säsongen. Vi har ju gjort och vunnit, tagit en hel del skalper, och jag tänker att det är det vi ska göra. Kommer vi ut på planen och gör en match som den vi gjorde mot Arsenal, då blir jag vansinnig.
Ja, det kommer ju naturligtvis att bli svårt. De har ju duktiga fotbollsspelare, men det är ju inte ett lag som är i harmoni överhuvudtaget. Utan här, inte minst efter att ha tappat 2-0 till 2-2 mot Aston Villa igår kväll. Så att jag håller med dig. They are there for the taking, som man säger.
Ja, och det, självklart kommer det att bli tufft. Och det är inte säkert att vi vinner ändå. Vi kanske till och med förlorar fair and square, men vi måste vara där och vara med, och vi måste ha chansen. Ja.
Håller med.
Ja, men så är det ju. Ja, men det var ju samma sak som när vi mötte United där i september. Då gjorde vi faktiskt en bra match. Sen gjorde Lingard ett jävla drömmål, och sen missade Mark Noble straff på tillräckligt. Men det är tillfälligheter, sånt händer i fotboll. Men just, vi gjorde ändå en bra match. Vi kunde ändå gå därifrån med hög burit huvud, och det är ta med fan det minsta vi kan begära.
Ja, absolut. Men, och då måste ju Zuzek vara tillbaka också, vilket jag, som jag sa tidigare, tycker det har märkts att han har saknats de här.
Absolut, och han är ju väldigt bra, alltså fast det kanske inte alltid syns att han är bra, så är han bra, alltså han gör alltid ett viktigt jobb.
Ja, han är ju För vi pratar lite grann om att han har fått en annan roll och sådär. Men för balansen på mittfältet så blir han ju viktig. Det,
Nej,
det blir han fortfarande. Även om Lanzini har gjort det bra så vill jag ha upp Lanzini i banan.
Ja, håller med. Håller med. Och Lanzini var inte riktigt bra idag. Spelar i fel position. Och så spelar ju Rice. Och det är en del i de här tre målen vi släpper in. Även om vi skyller på Diop. Är ju att Rice fortsätter ju spela som om man har Zuzek bredvid sig.
Mm. Ja, och det är ju också en del i frustrationen naturligtvis. Den vi pratade absolut. Om där. Så, när vi hamnar i de här underlägena. Och vi trycker. Vi får lite panik, lite direkt. Och där är ju han kanske inte... Han är ju inte så erfaren än, även om han är väldigt, väldigt bra.
Ja, nej. Men jag håller med dig. En rejäl, fokuserad, bra prestation mot United med Zuma i mittförsvaret.
Så Zuma gipsad hade varit ett föredrag.
Ja, det beror ju på var han hade
du
varit
hade, gipsad. Du har ju testat det här med fot med sån här
stövel.
Ja, precis. Det har ju du testat.
Jag har haft här
Zuma med en pjäxa på högerfoten hade varit bättre.
Ja. Jag är ändå lite besviken att du inte tycker och tror att jag med pjäxa hade varit bättre.
Jag skulle precis komma dit.
Ja, nej, jag har testat det.
Ja, du skulle kunna stoppa i skidor i den där pjäxan också, ändå vara bättre.
Ja, skidpjäxor är ju jobbiga, för då går man ju nästan, vad är det, framåt va?
Ja, precis. Ja, det var ju,
ja.
Nej, men det tyder alltså på att Zuzek är ändå så pass pigg att han kommer vara tillbaka.
Zuzek och Zuma ska vara med nästa match.
Ja, det värmer ju. Alltså det är klart att det är ju två jävligt viktiga kuggar som kommer tillbaka.
Så är det. Och det är som vanligt, det är lätt att sakna, eller inte sakna, men att gnälla lite över någon som är med. Men när de inte är med längre, då saknar man dem. Så är det.
Det är lätt att... Ja. Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
Nej, precis. De spelar Algeriet ikväll. Vi får väl hoppas att de förlorar då så att Ben Rama snart kommer hem.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Har vi några frågor idag?
Ja, det har vi. Ska vi gå in på dem?
Yes.
Vi kan börja med den. Den kom precis in till slutsignalen. Så att, det är lite det vi var inne på. Erik Karlsson. Vill ni lyfta frågan om Mois egenskap att inte kunna vinna fotbollsmatcher? Och med vinna menar jag vinna en match på att bara vinna, inte vara bättre.
Alltså förra året så hade vi, så hade vi ett helt koppel med matcher. Vi vann med 1-0 och 2-1 och sådär. Som mot alla de här lagen som var på plats typ 11-20. Och det spelade egentligen ingen roll hur vårt spel såg ut, så vann vi dem ändå. Vi hade dem framförallt där i november, december någonstans, oktober, november, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Och vi fortsatte väl under våren, då vann vi ju inga matcher istället som var mot de här topp 6-lagen. Mois hade någon form av skräck för den här säsongen så har vi ju spelat mycket bättre i de matcherna, men vi har inte varit så stabila i de här matcherna. Så att jag håller med dig. Det är ju ett, och vi har varit inne på det förut, det är ett litet problem naturligtvis. För det är viktigt att höja högsta nivån och den har vi ju höjt i de stora matcherna om man säger. Men vi måste ju för att vara ett lag som ska tampas i toppen av tabellen 5-6, alltså topp 5, topp 6 någonstans. Så måste vi ju slå de lagen som är beställningsjobben. Det vill säga de som ligger på 17:e plats och 14:e plats och 16:e och sådär. Det gör vi inte riktigt nu.
Nej, och jag håller med Peter. Även om jag tycker att Mois kan vinna matcher som man måste vinna. Så har
kan
vi...
han absolut, men vi har blivit mindre säkra på det.
Ja, men vi har tre tydliga exempel här i både... Leeds, Southampton och Brighton. Som, och Brighton ligger högre upp. Men det är tre matcher på den senaste en och en halv månaden som vi känner innan att det här matcher som vi ska ta utifrån det fotbollslag och den klubben vi är just nu.
Samtidigt, egentligen bara den här veckan, så menar FA-cupen mot Leeds och sen så Norwich i veckan, det var ju ändå två matcher som vi lyckades vinna utan att egentligen spela bra.
Ja, de finns där.
Nej, jag håller helt med i sak, men jag menar bara att ändå det finns kanske ändå ett exempel på att...
Ja, ja, absolut. Men förra året så hade vi slagit Burnley borta. Vi hade slagit Brighton hemma.
Palace hemma, så 15 borta. Ja.
Ja. Alltså vi är inte riktigt lika, men å andra sidan så är det väl det som är processen kanske. Alltså vi kanske bara får acceptera det. Det pratar ju Moyes om man läser hans intervjuer eller lyssnar på intervjuerna som görs med honom. Att vi är ju inte riktigt där i den stabiliteten som han vill ha. Han vill ju ha den naturligtvis förra årets stabila spel där vi vann alla de här matcherna i nästan. Det gjorde vi kanske inte, för tittar man på så finns det naturligtvis blippar där också, men det vi har utvecklat framförallt den här säsongen är ju att vi har slagit West eller Chelsea, vi har slagit
Liverpool
och så vidare. Det var vi inte ens nära förra året.
Nej. Men det är ju som du säger, det är en utveckling som går upp och ner, och det viktiga är att vi ser vad vi saknar, kuggar och fyller på där, precis som vi köpte Zuma i somras och har fyllt på med Bowen, Zuzek, Sofall tidigare. Så att vi måste se det som ett långsiktigt projekt, men det är klart att man blir besviken och frustrerad utifrån en match som idag till exempel.
Ja, det blir man ju, och man vet ju också att vi är inte så långt ifrån att få ett bakslag i den långsiktiga processen, för den dagen vi räknar väl alla med att Rice inte kommer att spela ut karriären i West Ham, och om man inte gör det den dagen han går till en annan förening, så kommer vi ju att bli ett sämre fotbollslag ett tag. Det kommer att vara svårt åtminstone att ersätta honom rakt av, kommer ju inte att gå. Men det är klart att Moyes sålde Rooney en gång i tiden och fortsatte utveckla Everton i alla fall, och det är väl det han hoppas kunna göra, eller vi får hoppas att han kan göra framåt. Men den här det var väl något, var det inte så att vi i alla fall i Premier League-eran inte haft fler poäng vid motsvarande tid på säsongen?
Ja, så är det.
Än vad vi hade inför den här matchen. Men min lilla matris här över jämförda, eller när jag jämför matcherna mot förra säsongens matcher, så ligger vi nu 5 poäng back på motsvarande matcher förra säsongen. Ja. Den här tappade vi ju 3 poäng på.
Precis.
Ja, just det. Men visst är det så att i alla fall förra kalenderåret, vi har väl aldrig, åtminstone under Premier League-eran, vunnit så många matcher.
Nej, vi har aldrig tagit så många poäng heller. Så att det handlar om, som vi har varit inne på tidigare, det handlar om förväntningar också. Ja. Och acceptera att det här inte är ett projekt som går spikrakt uppåt, utan det har några hack på kurvan uppåt. Och återigen, som jag har sagt några gånger, tittar vi tillbaka, vi behöver inte titta mer än 3, 4, 5 år tillbaka, så hade vi ju varit överlyckliga med den situationen vi befinner oss i just nu. Men kraven ökar med prestationen.
Ja, så är det. 37 poäng den 16 januari. Naturligtvis hade vi varit nöjda med det i princip samtliga säsonger som jag spelat i Premier League.
Ja.
Ja, sen så ska vi givetvis kunna ge konstruktiv kritik. Det är ju ingen snack om det. Men det kan ändå vara liksom värt ändå att tänka på att okej. Det är lite jobbigt just nu, men det är ändå skönt att veta att vi är ändå i ett läge där vi ändå mår bra som klubb.
Man får till och med ge okonstruktiv kritik emellanåt.
Ja.
Det gäller bara att komma ihåg att man gör det.
Nu har ju inte det skett i den här podden, utan då får jag be er att ni vänder er till andra poddar.
Ja, eller bara på vilket forum som helst.
Ja, eller prata med er fru.
Ja, precis.
Nej, men vi tar frågor.
Jo då, men sen just för att avsluta den här frågan, men just när det blir som när vi tappar på sättet vi gör, att vi slarvar bort enkla, vi gör enkla misstag, vi är inte med från start, alltså det är klart att det är klart man blir förbannad.
Ja, självklart.
Och konstigt vore annars, vi bryr oss, alltså som supporter bryr vi oss jävligt mycket om våra lag, så det är klart att man blir besviken när man älskar svikerna.
Ja, och man ägnar ju en hel del tid åt det här, så är det ju.
Ja.
Man investerar en del.
Ja, men så är det ju, verkligen. Ja, nu kan vi ta nästa fråga.
Ja.
Det är både lite frågor och funderingar, vi kan ta det lite. Pertti Viljanen, vad tror ni gällande Lingard? Känns redan som en jobbig surdeg att ta tag i. Kan han vara lika bra igen? Vill han till oss eller locka Tottenham mer eller kanske pengarna i Newcastle?
Först och främst.
Ja, kör du Peter.
Ja, jag börjar bara. Kan han vara lika bra igen? Det är väldigt liten sannolikhet att han skulle gå in och smälla in 7 mål på de första 9 matcherna. Alltså ha den impacten. Vi var inne på det förra veckan när vi kollade i spåkulan. Det ska man ju inte räkna med att något nyförvärv någonsin gör, tänkte jag säga. Men det är ju anomalier naturligtvis. Sen, klart att han skulle kunna komma in och bidra med jättemycket positivt i det här laget. Det är klart, vi känner honom redan. Spelarna känner honom. Han har en kapacitet och en förmåga. Huruvida han vill eller inte? Ja, det verkar ju inte som att han vill. Det verkar ju som att han åtminstone står väldigt högt upp på staketet och är lite velig i alla fall. Och om vi vill ha det då, jag vet inte. Men det är klart att han skulle gå in och göra mycket bättre ifrån sig än vad Vlasic gör.
Ja, din slutkommentar där Peter är ju 100% rätt och jävligt bra retoriskt sett. Sen har jag ju sagt hur många gånger som helst den här podden att de sista, vad han nu gjorde, 8 matcherna jämfört med de första 8 matcherna, så tror jag ju mer att vi såg den riktiga Lingard än den vi såg då de första.
Ja, de första 8 matcherna svävade
han på mål. Ja, men han kommer ju inte komma in och spruta in mål på det viset. För det gjorde han inte ens under sin bästa tid i Manchester United, som var ett bättre lag. Jag tror ju inte han... Jag tror inte han kommer. Det är kört. Han är för velig. Han tänker för mycket på pengar och hit och dit och sina möjligheter och andra länder och hit och dit. Han kommer inte. Däremot så skulle han komma så har han ju den impacten som du säger Peter. Han är van att spela ett landslag i en bättre klubb, större klubb. Han kommer ha en influens vad det gäller i omklädningsrummet och på plan och allting. Men han kommer aldrig vara en som gör 7 mål på 9 matcher. Så är det. Men jag tror vi kan glömma Lingard. Han hade redan varit hos oss ifall det var det han ville.
Ja, det är den känslan man får.
Ja.
Sen skulle han komma, så som sagt, han verkar vara populär i truppen och så vidare. Så att jag ser inget problem med om han skulle dyka upp, men jag tror inte det längre.
Ja.
Nej, det känns som att du hade mer saker pekat på. Det känns som att det hade varit i stort sett klart redan.
Ja, så är det.
Ja. Mm. Pertti fortsätter. För övrigt är det helt sjukt att vi ligger så högt upp trots att vi inte spelat jättebra. Egentligen inte i särskilt många matcher under säsongen.
Då säger ju egentligen Pertti, om vi tar det mot Eriks fråga förut då, uppfattar ju Pertti det lite annorlunda än vad Erik gör. För Pertti tycker att vi vinner trots att vi inte spelar så bra, medan Erik tycker att vi vinner bara när vi spelar bra. Jag menar inte att någon av dem har fel egentligen, utan mer ville bara peka på hur vi upplever saker och ting olika, samma sak på olika sätt.
Ja, och det är också väldigt intressant. Och jag tycker att det ligger någonting i båda resonemangen.
Ja, jag tycker att Pertti har fångat någonting naturligtvis. Vi har vunnit vi har inte spelat superbra i jättemånga matcher. Vi har spelat tillräckligt bra i en hel del matcher.
Men det är ju samtidigt är det ju så här att styrkan är ju att vinna när vi inte spelar bra.
Ja.
Och det är ju den styrkan som vi har saknat i West Ham i årtionden egentligen. Så att om vi börjar göra det, så skulle jag podga på att vi vinner utan att spela bra. Utan det är ju en styrka att vinna när vi inte spelar bra.
Precis, och det en som vi måste ha. Det var ju det vi resonerade kring på Eriks fråga där också. Den standarden måste vi sätta. Vi har inte satt den riktigt den här säsongen, men när vi sätter den och samtidigt står topplagen, det är då vi kommer att ta de stora, stora kliven.
Ja, och det är en del i processen, så, precis som du själv sa. Jag är helt säker på det. Nu har vi tagit ett steg fram i en del och ett steg bakåt i en annan del. Och tittar man poängmässigt så skulle vi kanske inte ha gjort det, men det är ju så vi utvecklas som lag.
Ja.
Ja, men så är det.
Ja.
Ja, Pertti avslutar med ett statement i att Man United-matchen blir en riktig värdemätare och en fingervisning för resten av säsongen. Det är verkligen inte vad det varit, så jag hoppas att vi tar chans att klämma åt dem. Och det hoppas jag också, och jag ser det framför mig.
Ja, och det är ju det vi var inne på själva. Så att,
ja.
Ja.
Och gör exakt. Vi det så nollar ju det ut den här matchen.
Så är det.
Och kanske till och med lite plus.
Ja.
Alltså, rättare sagt, det är lite plus jämförelsevis.
Ja, men visst är
det så. I varje fall.
Ja, men jag tänker att de är ju en konkurrent om positionen. Det är ju inte Leeds. Leeds kommer ju inte gå i kapp.
Nej.
Nej, men så är det ju verkligen. Så att, och den visar också var vi står. Och det är precis som Uffe var inne på tidigare, att United är ju inte, alltså som till exempel att tappa 2-0 till 2-2 igår, de är ju inte i harmoni.
Nej.
En fråga från Ola Lindqvist. Blir det några januarivärvningar? Kommer Areola på chansen? Vad tycker ni om Dawson? Om eller när Rice lämnar, finns det någon rimlig ersättare? Vi kan väl ta en i taget. Så blir det några januarivärvningar?
Ja.
Ja.
Jag tror... Jag sa ju att det skulle bli en.
Jag tror det blir två.
Precis. Jag hoppas att du har rätt, Jesper. Att det blir tre. Men ja, det tror jag inte. Uppförs är rimlig.
Ja.
En back och en forward.
Mm. Men tre skulle ju vara mumma. Mm.
Sen säger jag inte att de här två kommer att förstärka första elvan. Det är jag mycket, mycket tveksam till. Jag tror vi kommer att bredda truppen utan att få mer spetskompetens.
Det den behöver göra är just att stärka en sån första elva som vi har nu. Vi ska inte behöva ha... Alltså, kommer det in en mittback, så ska ju den gå in istället för Diop, istället för eller åtminstone konkurrera med Dawson. Helst ska han ju vara bättre än vad Dawson är, men och sen har vi en forward, så nej, det kommer ju vara någon som ska tävla med eller åtminstone kunna göra sina minuter när inte Antonio orkar. Men vi behöver ha dem. Vi behöver bredda den här truppen.
Ja, absolut. Ja, nu har vi ju kommit så pass långt. Nu kommer det låta lite kaxigt. Kanske framförallt med tanke på att vi nyss har förlorat. Men det känns som att vår ordinarie startelva är så pass stark att det är svårt att värva en spelare som helt enkelt villkorslöst går rätt in.
Ja, det är klart det. Men samtidigt så ser vi att det är det vi behöver också. Ja, för att ta nästa steg.
Så är det ju. Det måste ju vara bra värvningar. Det finns ju ingen poäng att värva en spelare som inte ens petar ihop liksom.
Nej,
i det fallet måste det vara en som kan gå in.
Ja, så var det nästa fråga. Det var, kommer Areola få chansen?
Ja, i cuperna.
Ja, det var ju min spaning att jo, det kommer han visst på. Eller min spådom att jo, det kommer han på. Men det kommer kanske dröja ett par månader till.
Ja, gör vi någon mer sån här match så även om inte det var Fabianskis fel så finns det ju alla möjligheter att man faktiskt byter målvakt också. Jag menar ett par matcher till med tre mål insläppta på hemmaplan så...
Ja, men det är ju så. Det jag håller med dig, det är inte Fabianskis fel att du är, men samtidigt så det kan ändå vara ett sätt att antingen väcka laget eller att någonting annat.
Alltså, men jag tror som är det största chansen är ju att det blir i kuppspelen naturligtvis. Om jag, ja. Jag trodde hela hösten att han skulle ha kommit in före december, men ja. Det gjorde han ju inte.
Nej, men Fabianski har gjort det bra. Ja. Alltså den räddningen han gör mot Norwich där via stolpen är ju en... Ja. En 10 av 10 redan.
Absolut, absolut. Så att nej, det så är det. Det. Vi har två bra målvakter, det känns ju bra.
Men,
ja. Och så var frågan efter, vad tycker ni om Dawson?
Ja, han är en... vi kan inte räkna med att ha så mycket bättre tredje, fjärde mittback än vad han är. Fjärde mittback är han ju inne som från början. Mm.
Jag tycker han gör det han ska. Alltså jag tycker det är sällan han, alltså han är inte en perfekt spelare, men han gör ju sällan de här stora misstagen, utan till skillnad från Diop så gör ju han ändå i regel det han ska.
Han gjorde ett misstag idag som hade kunnat bli kostsamt. Ungefär det Peter alltid refererar till, att han gör 1-2 varje match. Men totalt sett så måste jag säga att det är väldigt få jag vill byta ut Dawson som tredje eller fjärde mittback. Jag tycker han gör ett suveränt jobb utifrån sina kvaliteter och sin kompetens. Och det är hans inställning som gör att han är den han är. Hade inte Rice stört honom idag så hade han gjort ett mål dessutom. Så att jag är jävligt nöjd med Dawson totalt sett sen vi fick in honom i truppen.
Absolut, och framförallt, Diop skulle ju titta på Dawson. Alltså ta efter och göra exakt som Dawson gör, så skulle det kunna bli beordning.
Ja.
Och så Ola Lindqvist fortsätter. Om eller när Wright lämnar, finns det någon rimlig ersättare?
Nej.
Nej. Nej. Nej, vem fan skulle det vara?
Men och du kan ju inte ta en av världens bästa defensiva mittfältare. Om inte den bästa just nu eller om 2 år och säga, finns det en rimlig ersättare? Nej, det finns det inte. Så enkelt är det.
Nej, det måste ju utveckling på flera andra spelare i det fallet för att kunna kompensera tappet. Och sen, det är det man får sikta på, att på något sätt kompensera med utveckling på andra positioner.
Mm. Och sen dessutom Rice är liksom ung lagkapten, han är fostrad i West Ham's akademi. Alltså en sån spelare värmer man inte för pengar.
Nej.
Nej, han utvecklas fortfarande. Han gjorde ju ett par aktioner nere på vänsterkanten idag längs med både sidlinje och kortlinje som, alltså skulle du se det göras av Fred eller Fabinho eller, nej. Han är unik, måste jag säga.
Ja, han blir bara bättre och bättre. Så att det är otroligt kul att se. Och så Olas sista fråga och till Rickard dagens sista. Riskerar vi att bli sönderköpta?
Nej, det tror jag inte. Alltså, visst har vi spelare som skulle kunna vara attraktiva för andra föreningar. Rice naturligtvis, Bowen. Vi har Fornals och Susek kanske och sådär. Men jag tror inte att vi... Om vi inte tycker att vi blir sönderköpta när vi blir av, om vi blir av med Rice då. Det är ju ett sätt att se på det.
Ja. Nu är ju inte frågan daterad, men det är definitivt inte vid januari som vi var inne på tidigare. Och det kanske inte heller nästa till sommaren om vi börjar i den änden så att säga.
Om vi inte lever upp till Rice krav och det han förväntar sig utav oss som fotbollsklubb, både till honom personligen och totalt sett, så så lär ju Rice lämna. Jag tror inte han lämnar för United. De är för dåliga. De är inte mycket bättre än vad vi är som fotbollslag just nu. Större klubb, ja. Bowen. Jag är tveksam till att han springer iväg. Vi har pratat om det här stor fisk i liten damm eller liten fisk i en damm där du knappt märks. Varför skulle han vilja sätta sig på bänken i Liverpool? Nej, jag tror på Moyes fortfarande. Vi behöver hitta spelare som kan driva det här laget vidare. De processer och format och regler, ramar som han har satt så här långt. Han får fortsätta med dem och så kommer vi utvecklas som fotbollslag.
Ja, jag tänker att vi har ju fortfarande ett lag som ett lag som spelar där summan och delarna är större än varje del för sig.
Ja.
Så därför är jag inte så orolig än så länge, utan det krävs fler som tar stora steg då och visar sin exceptionalitet så som Bowen har gjort på slutet till exempel, men jag tror inte det, och det är väl rätt så bra kontraktsmässigt också tror jag för tillfället, så vi måste inte sälja dem.
Nej, verkligen inte.
Nej, det känns ju lovande på det sättet. Så att... Ja, det var frågan. Har vi något att tillägga innan vi rundar av?
Nej, jag ser att Diop har ringt mig 3 gånger här nu, men jag tycker vi avslutar först innan jag ringer tillbaka.
Ja, precis. Så kan du inte visa honom hur man spelar med pjäxor.
Kan vi ta en för att vara lite positiv, en icke West Ham relaterad men fotbollsrelaterad liten twitch som jag hörde idag och som fick mig att skratta totalt.
Gärna.
Jag är säker på att rätt många av våra lyssnare lyssnar på podden When We Were Kings med Erik Niva och Håkan Andreasson. Och då handlar det ju i 3:e avsnittet om Ronaldinho. Och på Erik Nivas lite elaka sätt så han brukar ju ställa 1 eller 2 frågor till Håkan Andreasson i varje avsnitt. Så bara för att visa att han har koll på saker och Håkan Andreasson har inte koll på saker och ting. Och just det här avsnittet...
Ett fint drag
hos Erik. Ja, precis. Och just i det här avsnittet så säger Erik Niva: jag vet att den här är elak, men typ, den kan vara enkel, den kan vara svår. Och de pratar om Ronaldinho och så säger han till Håkan: kan du säga en enda spelare som spelar i Sydamerika just nu? Och Håkan Andreasson, han försöker ju komma undan hit och dit och till vänster och föreslår den ena som har lagt av efter den andra. Och han nämner någon som Erik Niva har nämnt 30 sekunder innan. Och då säger ju Niva: nej, den får du inte nämna. Och till slut så säger Håkan Andreasson: nej, jag ger upp. Du får dra det. Och då säger Niva: så du menar att jag ska dra alla fotbollsspelare som spelar i Sydamerika just nu? Och jag tycker det är en fullständigt lysande scen, sketch, kommentar överhuvudtaget. Men jag skrattade så högt i bilen så jag visste inte vad jag skulle bli av.
Nej, det är faktiskt, det ska ni, om ni inte redan gör det så måste ni lyssna på den. Den är fantastiskt bra och det är kunnandet som, alltså han är ju inte, alltså han Håkan är ju kunnig. Ja. Det är bara det att Niva är ju så jävla extremt otroligt kunnig.
Ja.
Det är bra Uffe. Avsluta med någonting positivt här så vi får vara lite glada.
Ja, nu ska jag ringa dig upp.
Ja, gör det.
Ja.
Hälsa honom.
Jag ska inte göra. Han kan
behöva klapp på skuldran.
Ja.
Ja, precis. Vi ska inte vara elaka här.
Nej.
Ja, men ja. Vad säger ni? Ska vi fokusera på nästa lördag och se till att då jävlar ska vi tillbaka på vinnarspåret igen.
Det gör vi. Yep.
Då säger vi då, tack för idag. Ta hand om er där ute och så säger vi come on you wines and we forever blowing bubbles.
Tack.
Hej då.
Hej.